Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon och hjärtligt välkomna. Första maj är avklarat. Åter till den spännande verkligheten i Dilemma i Mix Megapol nu den 2 maj. Dilemma sänder som vanligt mellan 8 och 10 varje lördag morgon och varje söndag morgon. Vi löser dina bryderier och dina problem. Jag har en trehövdad panel här som är någon slags kaustik soda i era problemrör, som man kunna säga det.
Ja, kör!
Underbart. Anton Körberg för första gången, välkommen hit.
Ja, tackar.
Du är programledare, musiker och skådespelare.
Ja, det håller jag med om.
Ja, medverkat i tv-serien Vita Lögner och Karatefylla.
Ja, visst. Ja, precis.
Kommer du ihåg det? Alltså, Vita Lögner, kommer du ihåg det?
Jag har varit med i så mycket, ska du veta, Anders, att det där är bara en i mängden. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men ja, det kan stå det där så stämmer det.
Ja, det stämmer. Visst gör det? Absolut. Allt stämmer som vi tar upp i Dilemma. Inget fejk här inte. Programledare har också varit för tv-programmet Pussel och känd radioprofil, framför allt, kan man väl säga. Jobbat här 8,5 år.
Ja, visst.
På en broder-systerkanal.
Och i den här kanalen har jag varit också.
Det har du också varit, ja.
Ja, cirkeln är sluten.
Ja, spela trummor gör du i kontorockbandet Boots On och bandet Roxy 77.
Jajamän.
Har du ett band varannan vecka?
Ja, men det är så här liksom, udda veckor så kör jag med ena. Nej, men min sångare och gitarrist spelar med Alice Cooper, så han är ute på turné hela tiden, det själviska lilla aset. Så därför så var jag tvungen att starta ett annat band, och då blir det countryrockbandet Boots On.
Boots On. Välkommen hit, Anton Körberg.
Tackar.
Josefine Crawford, välkommen tillbaka.
Mm.
Från New York har du varit. Kommer precis från New York. Precis landat.
Ja, nästan. Kan man säga. Nästan så, ja.
Du är ju en känd radioröst också, programledarröst.
Yes.
Just nu kan man höra i podcasten. Podcasten ihop med Josefine.
Ja, det kan man göra.
Mm, där ni pratar relationer och lite sånt där.
Jag har varit på casting för Vita Lögner.
Har du? Blev du ratad?
Ja, jag blev ratad. Alltså, jag var jättenära att få rollen.
Vad var det för roll du gjorde casting för?
Det var en huvudroll, tror jag. En blond tjej. Mm-hmm. Kan det stämma?
Du måste vara Petra Hultgren som knep den framför dig.
Nej. Det var det inte.
Jag hade tänkt att säga liksom en palett av karaktärer, men jag kan inte ett enda karaktärsnamn där. Men Thomas Järvheden sitter här undan när vi ska prata om honom. Det gör vi nu. Välkommen hit.
Tack. Jag har också varit på en casting för Vita Lögner.
Nej!
Men det här var så länge sedan. Kan det ha varit 1999 eller
2008? Ja, det var sjukt länge sedan. Ändå trodde man att karriären var körd efter att man inte fick den där rollen.
Nej, det tror jag nu.
Okej. Du är ståuppkomiker och musiker.
Ja.
Ja. Och ni är hjärtligt välkomna hit till Dilemmapanelen. Hör ni? Säger jag till Dilemmapanelen?
Ja, tackar.
Snart ska du ta Elisabeths dilemma. Det är mycket dilemma idag. Hon har träffat en kille som är perfekt överallt, förutom i sängen.
Oh no.
Det är ni. Hej Dilemmapanelen, jag heter Elisabeth. Jag har träffat en kille hyfsat nyligen. Han ser bra ut och vi kommer bra överens. Men vi har inte fått till det i sängen. Han har ofta problem med potensen. Han säger att det inte har hänt honom innan och att han har varit stressad mycket på senaste tiden. Nu har det gått 4 månader på vårt förhållande och vi har haft ofta väldigt dåligt sex. Vi löser det på andra sätt, men jag börjar ändå bli lite frustrerad nu. Dels så ger det mig lite dåligt självförtroende, dessutom så saknar jag att bara ha ett normalt sexliv. Jag har bett honom att gå till en läkare, men han vägrar. Jag vet inte hur länge jag kan hålla ut nu. Det känns väldigt ytligt att lämna en annars perfekt kille för en sån här sak. Men jag börjar som sagt bli väldigt frustrerad. Borde jag acceptera att vi inte är menade för varandra och gå vidare? Du ser chockad ut, Josefine Crawford. Kort analys.
Jag är i chock.
Kort analys.
kort. Det är skånska. Kort.
Kort. Nej, men jag tänker att det måste ju finnas hjälp för den här killen att få. Han kanske kan ta såna här Viagra-tabletter eller få något annat trevligt utskrivet så att det blir fart på pillefjongen.
Fart på pillefjongen, ja. Vad säger du, Thomas Järvheden?
Jag har en liten fundering. Det framgår inte hur gamla det här paret är.
Nej.
För det kan ju vara både att man är för gammal och för ung, höll jag på att säga.
Elisabeth tippar på 28.
Ja, i och med att hon säger att han...
Vad tog du den siffran ifrån?
Ja, men alla som heter Elisabeth... Ja.
78 då?
Nej, men i början av ett förhållande, särskilt om man är ung, då kanske det kan sätta sig på huvudet där, om man är, eller i huvudet, om man är lite för nervös. Och så blir det som en ond cirkel, för man är så jädra nervös nästa gång. Så där. Men då,
det blir en låsning.
Ja, precis. Det skulle kunna vara, men det är det optimistiska scenariot. Mm. För då går det ju att lösa.
Vad är det pessimistiska scenariot?
Ja, det är ju att han har lite problem med
eller att han inte tänder på henne.
Ja, Eller att han har en avvikande läggning, att han egentligen inte har berättat att han vill att hon ska ha liksom fårkläder på sig och säga bäh, eller någonting sånt.
Nu är det väl ändå så.
Köpa, vad säger du?
Ja, men för grejen är att det här är ju ett ganska vanligt problem, alltså, tror jag, för väldigt många. Och jag tror att i 99% av fallen, vågar jag säga, är det mentalt. Det är liksom, och precis som du sa, Anders, så är det så att det blir ju en låsning i form av att ah, men nu fick jag inte upp den, nu måste jag överprestera nästa gång, och så bara, kom igen då! Upp med den då! Kom igen då!
Det är klart att prata med sin egen, ditt eget organ,
skälla ut den,
skälla ut den, ja.
Ut och spela skiten ur dig!
Och hålla ett regelrätt samtal. Vad har vi sagt om det här?
Ja, exakt.
Nej, men så ska det vara så här? Ja.
Nej, men jag tror faktiskt att det lättaste sättet att gå vidare med ett sånt här problem är att verkligen bara prata om det, och inte, alltså, för honom med, givetvis då, först och främst med Elisabeth, men även alltså med liksom vänner, alltså verkligen bara, nej men gud, vad ska jag göra, istället för att bara låsa inom sig. Det tror jag nystar upp det mesta. Och vem vet, ett litet blått piller, och så visar han sig vara en kung i sängen helt plötsligt. Det kanske får också det här att släppa.
Men det blir ganska dyrt med Viagra.
Man måste få, det kan det ju faktiskt vara värt om det räddar förhållandet. Och jag tycker verkligen att han ska gå med på att kanske försöka hitta någon slags hjälp.
Kan de tänka sig att gå i parterapi kring detta?
Men jag nej.
Det är för stor grej, de kan lösa det. Jag tror att om han inte vill gå till en läkare, det finns, alla känner någon som har något sånt där litet piller hemma, det finns ju olika märken. Kan hon ju smyga ner det annars i hans drink, om han absolut inte vägrar, eller vill gå med på det.
Sen det tycker jag var faktiskt en jättebra idé.
Ja, och sen att droga sin partner.
Ja, men alltså ett sånt litet oskyldigt. Och sen visar sig att låsningen gick över sen.
Men alltså, vi måste ändå få någon slags konklusion här, alltså, därför att hon undrar om hon ska gå vidare och hitta någon annan istället. Alltså, tycker du att hon ska göra det? Är det så viktigt med sexen?
Det har gått 4 månader, den får ge det där en liten...
Den kommer att stå och säga någon tid, vad säger du?
Ja, jag tycker hon ska gå vidare om det fortsätter likadant och han inte tar hjälp.
Och Anton Körberg tycker...
Jag tycker han ska vara väldigt villig och prata om det, att de ska bara avdramatisera hela historien.
Elisabeth, avdramatiserade. Det är så lätt att säga. Okay. Nej, vi tar det lite. Snart har vi fått ett mejl. Vi har fått ett mejl från Olof. Vi ska prata om det snart. Hans chef beter sig dåligt mot en kollega, men Olof vet inte om han ska riskera sin relation med chefen för att vara snäll mot sin kollega. Detta om en liten stund. Ett brev har vi fått ifrån Olof. Han skriver så här: hej Dilemmapanelen, jag har jobbat på mitt jobb i cirka 5 år. Jag kommer bra överens med min chef. Chefen är ganska hård, men jag jobbar på bra och han har visat mycket uppskattning mot mig under åren. Det betyder att jag har en stor frihet i mitt jobb. Jag kan vara ledig när jag vill, till exempel. Nu har det börjat en ny kille på jobbet. Han sköter sitt jobb och är relativt duktig, men ingen världsmästare socialt. Vi jobbar på ett lager och det är inte viktigt för jobbet att kunna vara social då, men chefen är dock rent utav taskig mot den nyanställda. Han lägger taskiga och kränkande kommentarer. Jag vill på ett sätt inte riskera min relation med chefen och min nuvarande arbetssituation, men chefen beter sig som ett svin. Borde jag stå upp för min stackars kollega och säga åt chefen ändå? Vad säger du, Anton Körberg? Knivigt det här.
Ja, det där är knivigt. Alltså. Det där är...
Josefin då? Har du något?
Ja, jag tycker faktiskt att han ska stå upp för sin kollega. Tycker jag.
Men du höll med då, Anton?
Ja, men jag håller med
på
faktiskt.
På ett smart sätt. Liksom. Kanske om han är där när chefen just slänger en sån här pissig kommentar till kollegan. Att han då ger igen. Alltså inte kollegan som då inte klarar av att säga något, utan den här killen som skriver in. Att han gör igen med samma mynt lite när hans kollega är där, fast liksom, du vet, lite så här, skratta lite. Men bara så att jag tror att
ska han inte bara är han inte en ganska anskrämlig liten tragisk figur om han inte vågar stå upp för sin kompis, om, eller sin kollega, om chefen verkligen är som ett svin.
Jo, men vad jag menar är att han ska stå upp för sin kompis genom att ge igen lite med samma mynt. Det behöver inte vara så här: du, nu tycker jag att du var dum och taskig. Alltså det,
varför inte det?
Egentligen varför inte? Nej, men jag tycker bara på något vis att det kanske var en bra idé.
Okej, okay, bara det trots allt verkar som att ni är på något omvänt sätt överens. Thomas Järvheden, vad säger du, Thomas?
Jag skulle nog faktiskt, för att inte riskera att chefen känner sig bortgjord och därmed behöver överreagera, så tycker jag han ska ta chefen sidan, eller när de är ändå ute och käkar lunch, och bara göra en ganska liten grej av det, så att inte chefen tappar ansiktet. Det var så här, jag tycker att du vet, den här killen, han är rätt osäker. Jag tycker du är rätt hård mot honom. Jag tycker du ska tagga ner där. Och inte göra en stor grej av det. För han känner chefen, de borde kunna ha det snacket utan att det blir så stor grej. Men inför andra, då tappar chefen ansiktet. Då blir det för stor grej, tror jag.
Jag tänker liksom lite så här att chefen är en sån här som bara skrattar bort allting. Mm. Nu har jag förutfattade meningar om just den här chefen, men jag tänker att han i det läget kommer bara så här, nej, vad tönt du är, han klarar det. Alltså så. Mm.
Ja. Jag har gått i tillräckligt med terapi för att veta att ordet ledsen är väldigt effektivt. Så att jag tror att han ska ta chefen åt sidan, precis som du sa, Thomas, och säga så här, nej, men vet du vad, den här nya killen, jag har märkt att han blir lite ledsen när du, vet, när du säger såna här grejer. Du kan ju bara tänka på det, tror jag. Jag tror han blir mycket mer effektiv arbetare om han skulle vara lite gladare. Eller någonting sådär kanske.
Men tror ni verkligen att chefen är receptiv för det där? För jag menar, kan inte vissa chefer bara ha det i sitt DNA att liksom trycka ner folk? Det, att det, kommer det, lite, det, att det finns i deras jargong?
Det var där min idé om att ge igen med samma mynt. Mm. Det var det kom ifrån, att man liksom, man gör likadant, och då kommer det träffa chefen, och då kommer chefen tagga ner.
Men
det
den här killen får ju aldrig reda på då att han har stått upp för honom genom att ha tagit chefen åt sidan. Det är inte viktigt för Olof här då att få hans kollega att veta att jag har stått upp för dig, att jo, han säger det inför sin kollega till chefen.
Ja, jag tror att du det tror bara kan göra det? Saken värre att göra det inför chefen. Om han absolut vill ha cred från sin kollega, då kan han säga det efteråt. Du, bara så du vet, så tog jag chefen åt sidan och sa att jag tyckte att han betes lite.
Alltså, det förminskar ju honom också. Ja, snacka med chefen och bara liksom hoppas på att det bättre sig, och gör inte det, då kan man köra din melodi, Josefin.
Eller om de har i värsta fall då ett skyddsombud på arbetsplatsen, om man ska vara helt korrekt, och gå dit och berätta att du för...
Herregud, ordning och reda, städa
på fredag. Ni verkar inte helt överens där. Jag tycker vi ska fortsätta efter Eye of the Tiger och Survivor. Ursäkta att jag avbryter, Josefin.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Du lyssnar på Dilemma i kanalen Mix Megapol med mig, Anders S. Nilsson, Anton Körberg i panelen, Josefin Crawford i panelen och Thomas Järvheden. Vi pratade just om Olof här som hade skrivit in och undrar om han skulle stå upp för sin kollega mot sin chef då, som tryckte ner kollegan inför honom. Och ni var lite oense där. Du tyckte att han skulle ta upp den när kollegan var bredvid, Anton?
Nej, jag tyckte att han skulle, när kollegan var borta, ta ett prat med chefen och säga lite så här. Han blir ledsen när du håller på så här. Tänk på det bara, så tror jag att det blir bättre.
Och Josefin, var du på den linjen jag sa då, eller?
Ja, det är jag. Jag tycker han ska bitcha med chefen när kollegan står bredvid.
Intressant. Och Thomas Järvheden var inne på Antons linje.
Ja.
Killarna håller ihop där.
Men alla är i alla fall överens om att man ska stå upp för sin kollega. Ja. Fan, man ska kunna stå för vem man är och att man är en bra person.
Olof, stå upp för din kollega och säg till din chef att din kollega blir ledsen. Så kommer vi konkludera det hela. Snart ska vi ta upp ett mejl från Vanessa som har skrivit till oss. Hennes barn får inte följa med sin nya familj på semester om inte Vanessa betalar för honom. Men Vanessa har inte råd. Stanna kvar så får ni höra hur det går med den analysen. 4-5 seconds, Rihanna, Kanye West och Paul McCartney till och med i Mix Megapol i Dilemma. Med mig Anders S. Nilsson, Anton Körberg, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Och Vanessa har skrivit till oss. Hej Dilemma-panelen, jag heter Vanessa. Jag har en tonårig son tillsammans med min ex-man. Jag är ensamstående och vår son bor hemma hos mig. Hans pappa har en ny fru och familj och vår son brukar vara där varannan helg. Nu ska de åka på familjesemester i sommar och hans pappa har erbjudit sig att ta med sig vår son om jag betalar för honom. Han menar på att det underhåll han betalar ska räcka för att vår son ska få åka på semester, vilket är cirka 2000 kronor i månaden. Jag tycker det är helt sjukt. Jag har verkligen inte råd att bjuda vår son på semester och fattar inte hur hans pappa kan tänka sig att åka på familjesemester utan att ta med vår son. Jag vet inte hur jag ska få honom att förstå. Borde jag strunta i att ha ledigt själv i sommar så att jag kan skicka min son på en semester som inte jag kan följa med på? Undrar Vanessa. Hängde det med där?
Absolut. Ja. Bra. Dummaste frågan hittills. Liksom. Svaret säger sig själv nästa.
Okej.
Okay, men så kan man inte göra ju. Man kan ju inte liksom... Det är klart att om han vill åka på semester med sitt barn så är det han som pröjsar. Vill hon sen åka på semester med honom så är det hon som pröjsar det, eller?
Jo.
Tycker Anton Körberg, vad säger du?
Ja, jag tycker det som är det avgörande i det här fallet, det är just att hon inte har råd.
Mm.
Någonstans så är det det. Hade hon liksom haft massa millar på banken, då tycker jag då hade hon bara kunnat... massa millar hade det inte ens behövt vara, några tusen, men då hade hon kunnat, men nu har hon inte råd, och jag tycker det är jättetaskigt av den här pappan att göra så. Jag tycker det är väldigt märkligt. Det är ändå hans farsa liksom. Nej,
hur tänker pappan här, Thomas Järvheden?
Jag är rädd att det är på det här sättet, i och med att grabben är tonåring och det är en ny familj. Det finns säkert mindre barn i den här nya familjen. Det kan ju vara så att han och hans nya fru känner att men det här är inte riktigt, de kanske inte ens vill att tonåringen ska med egentligen.
Oj.
Det kan ju vara så, därför att det finns ju olika intressen på semester. Är det en semester där man sitter vid poolen, i barnpoolen, och leker med små ungarna, eller är det en tonåring som vill ha en massa andra intressen?
Det beror på om man är 13 eller 19 också.
Ja, precis, det vet man ju inte, men det kan ju vara att de försöker styra av det där. Det låter lite skumt nämligen, för jag tycker att oavsett om hon hade haft råd, så känns det helt skumt att hon ska betala den semestern som han åker på med sin pappa. Jag tror att han innerst inne, antingen vill han inte ha med sonen eller tonåringen, jag vet inte om det var en son eller flicka.
Du var ganska hård här, Anton Körberg, alltså. Ja. Kan du skriva under lite grann på det Thomas Järvheden säger, att det ligger en hund begraven någonstans?
Ja, alltså, fast det kanske var så att det inte framkommer av brevet heller, att det kanske är så att de bara ska splitta på att han ber om halva stålarna för resan, bara för han kanske också har det ekonomiskt tufft eller något liknande.
Ja, han kanske
han betalar 2000 kronor månaden redan i underhåll ju.
Ja, men sen tänker jag också, det kanske är så att han betalar för hela den nya familjen.
Och därför
har hans pengar tagit slut. Och då blir det så här, oj, en till. Men det är konstigt att inte prioritera här på ett annat sätt, tycker jag.
Men hon säger här någonstans på en semester som inte jag kan följa med på.
Det är konstigt. Vill hon ens följa med?
Ja, det blir lite konstigt.
Med den nya familjen.
Nej, men jag förstår att varför ska hon betala för en dyr biljett för honom. Hon vill ju såklart, om hon betalar, vara med och dela glädjen med honom. Ja. Jag tycker att hon ska ta spara den här pengen, och så säger hon till grabben precis som det ligger till, pappa tycker vi ska betala, men det har jag inte råd med. Men däremot så tar vi de pengarna jag har, så gör vi någonting tillsammans.
Kan man inte tänka sig ändå att hon premierar att sonen ska få en bra relation med sin far, och att sonen kommer att tycka det är väldigt trevligt, och det vill hon bidra med genom att betala?
Man kan väl tänka så, men det är faktiskt inte upp till henne att fixa relationen med hans med sonens far.
Nej, men underlätta kanske.
Ja, eller? Men det är väl bättre att hon sköter relationen som hon har med sin son, så får pappan stå för sin relation, tycker jag. Hon får ju vara ärlig och berätta hur det ligger till.
Josefin?
Ja, jag skulle också bli lite sådär som hon, tror jag, i det läget, och bara, men gud, ska jag kanske ändå lägga ut de här pengarna på något vänster och skita i min egen semester, för att man liksom vill hjälpa till. Men egentligen så borde man vara lite hårdare kanske och bara, nej, du får faktiskt casha upp om du ska med honom. Annars kan han och jag åka på en skitrolig semester, bara vi.
Precis, den gillar jag också. Den som du sa, Thomas, den gillar jag. Det där med att, nej, men då gör vi så här, skit i din snåla farsa eller något. Det kanske man inte behöver säga, men nu gör vi så.
Så tar vi de pengarna jag har och så gör vi något för det.
Ja. Det får bli sista ordet till dig, Vanessa. Ta det för vad det är värt. Hej Dilemmapanelen, jag heter Felicia. Jag är 39 år gammal och min pojkvän är 25. Vi har varit ihop i 5 år. Jag har nyligen blivit gravid. Det var oplanerat att vi hade, och vi hade inte pratat om att skaffa barn innan. Jag har 3 små killar från ett tidigare förhållande som är mellan 9 och 19 år. Han säger att han inte hade planerat att skaffa barn någonsin. Men vi har nämnt några gånger om att det vore härligt med en dotter, eftersom mina barn alla är killar. Min pojkvän verkar inte vilja ha barn just nu, men det är ju ändå mitt beslut. Problemet är att om jag inte skaffar det här barnet nu, så är det ju inte säkert att jag kan skaffa några fler barn i mitt liv. Det här kan alltså vara sista chansen. Borde jag skaffa ett barn till, även om det inte är perfekta omständigheter, undrar Felicia. Vad säger du, Josefin Crawford?
Ja, men det är klart. Det är klart att hon ska skaffa det här barnet.
Du är barn, jag säger till barnet.
Jag är ganska jaig till barn. Alltså, barn är så jävla kul att ha. Framförallt när de blir större. Alltså, inget ont om bebisar och sånt. Men de är ju bara små köttklumpar som ligger och skriker. Så att, jag vet inte, det blir roligt.
Ja.
Ja, det blir roligare sen. Alltså, det blir bara, eller så här.
Det
blir bara bättre. Nej, men man... Alltså alltid när det blir så här, så är det så här, åh, det var inte riktigt rätt läge. Nej. Men det är aldrig riktigt rätt läge. Och jag tror att det här, det låter som att hon verkligen vill ha det här barnet.
Ja, hon, ja, men han vill ju inte det, verkar det
så. Fast han verkar ju inte jätte jättenegativ heller. Det är väl bara
det här
är
hon som har skrivit brevet. Alltså, hade han skrivit brevet hade han kanske skrivit absolut inte unga, några unga. Det vet
men han
inte.
Är 25 år och han är lite chockad över det här och bara omtumlande. Men han kommer gilla läget.
Okej, okay. Vad säger du Anton Körberg?
Ja, alltså det är ju en jobbig situation. Det är det ju.
Och är hon egoistisk här?
Jag tycker att alla som har fler än två barn är egoistiska som föräldrar. För de skaffar sig nya barn ungefär som husdjur. Men jag gillar ju barn. Det är ju jätteroligt. Jag vill ha 10 stycken. Men lugn och fin.
Men gillar barnen dig då?
Ja, men exakt. Då kan du ge lika mycket kärlek till allihopa, pengar och så vidare. Nej, men så det är en annan fråga.
Skaffar man inte barn överhuvudtaget för av ren egoism? Skaffar man inte barn överhuvudtaget av ren egoism?
Vadå? Det är olika, jo.
Nej,
det är
alltså,
lite grann.
Oj.
Alltså egoism, alltså, det är väl jättekul för barnen att de får finnas till. Jag brukar alltid...
Ja, men har de något val?
Ja, men det är
Boops, här kommer jag ut i en värld. Vad ska, liksom...
Konstiga åsikter som men kommer fram här.
De går ju inte runt så här sen och bara vojne jag lever. Utan de,
nej, men vad är
de
alternativet? De har väl inget minne om någonting annat än att leva?
Det är det jag menar.
Önskar du att du inte var född, Anders? Ja, det låter så.
Nu ska vi inte gå in på det. Nej. Jag börjar gråta. Thomas.
Ja, men så här är det. Jag tror ju att hon kommer få en grabb till. Det är bara så. Det är liksom, har man slagit in på ett mönster så fortsätter ofta så. Säg, jag väntar just nu mitt tredje barn. Förlåt Anton att jag gör så. Det blir en flicka igen har vi just kollat. Så det blir
ligger man mycket får man flickor. Ligger man inte så mycket får man pojkar.
Är det så? Nej, det finns tusen teorier om det där. Men jag skulle bara säga att hon får inte liksom bara haka upp sig på att bara bli en kille så blir hon helt, eller tjej så blir hon besviken om det blir en pojke. Det hoppas jag verkligen inte blir. Men jag tror att hon ska behålla det i alla fall. Ingen har väl ångrat.
Nej. Min grundfråga någonstans här, ska hon köra över honom här alltså?
Ja.
Ja.
Ja, det är hennes lagliga rätt. Så vill hon ha ett barn och allting sånt där och hoppas att det blir en tjej, kör på.
Men försök att få med honom på tåget först och i allra sista hand kör över honom.
Men de har verkligen inte vill ha barn. Ska hon bara köra på i alla fall?
Nej, det tycker jag inte. Alltså om hon vill behålla honom och är glad och nöjd ändå med sina tre söner, då ska hon ju inte liksom stånga sig blodig för det här, såklart.
Fast du är inne på något intressant. Ska hon välja honom eller barnet?
Ja, men lite så. Jag menar, är de nu jättekära och alltid tippelitopp och jättebra, men hon måste ju informera killen om att det här kanske är min sista chans. Det funkar inte att vi liksom om
han
tre år...
Men det är inte hans sista chans. Han är 25. Nej, och han kan få barn till han är 85. Ja.
Men då betyder det att hon är närmare 40.
Ja. Hon är 39 år gammal och han är 25. Mm. Vi pratar inte åldersskillnaden här. Jag känner att du vill ligga in på den bollen. Där har vi betat av.
Vet du vad, Anders, det känns lite... Det tänker jag inte göra.
Nej, det är bra.
Men jag vill också säga en sak. Att i och med att det är en ny kille så är det faktiskt en precis 50% chans att det blir en tjej. Hade det varit med den killen hon hade de andra tre sönerna med, då hade det förmodligen blivit ett pojkbarn. Men nu kan det alltså till ganska stor chans bli ett flickebarn.
Det blir en pojke, blir nästan en pojkband.
Vad säger du? Så hon kan ligga med mig, då blir det en tjej.
Ja, absolut. Ligg med Thomas Järvheden så får du en tjej.
Maila in din adress till Dilemma. Okay.
Tack så mycket. Vi spelar en passande låt som heter Blame It On Me. Hej Dilemma-panelen, jag heter Rasmus. Jag och min fru har börjat experimentera lite sexuellt. Vårt senaste nattliga äventyr resulterade i att det har fastnat en mutter där bak för mig. Det gör inte ont, men den går verkligen inte att få ut. Den verkar ha fastnat på något konstigt sätt. När jag ringde till sjukhuset så sa de att den kommer att komma ut så snart den naturliga vägen, och att om den inte gör det den närmsta veckan så ska jag boka en tid. Problemet är att jag ska flyga till USA i tjänsten över några dagar i nästa vecka. Jag kommer att flyga tillsammans med några kollegor. Om muttern inte har kommit ut den naturliga vägen tills dess så kommer det bli bra problem i säkerhetskontrollen. Bra med problem ska ni säga att det. Karriärmässigt så kan den här jobbresan vara väldigt bra för mig, och att åka till USA på det här mötet kan förändra mitt liv. Tro mig, jag har försökt få ut muttern. Det går inte. Borde jag sjukskriva mig från jobbet om jag inte fått muttern samma dag som jag... Få bort muttern samma dag som jag ska åka, undrar Rasmus. Ja, den har, kan komma ut den naturliga vägen, men den har knappast kommit in den naturliga vägen, måste man ändå säga. Vad ska Rasmus göra? Ska han ställa in resan? Han har en mutterrumpa.
Nej.
Jag tror det framgick. Anton Körberg, vad säger du?
Alltså, killen har en skruvlös, eller vad säger jag? Han har en mutter, ja, jag vet inte vad man ska säga. Ja, vad ska du göra? Rasmus, va?
Rasmus, ja.
Nej, men någon form av laxermedel till en början då.
Men han har varit hos läkarna och, ja, och det verkar inte, den sitter illa.
Man ser som en magnet.
Ja, ja, en magnet. Det är jättebra. Vad säger du?
Nej, men han ska ju...
Har du en kompass? Kan du se vad norr ligger?
Men jag fattar inte hur den har fast... Alltså, jag blir mer nyfiken på... Vad satt muttern i från början? För det kan ju inte... Eller vadå? Har
den satt
bara...
runt en skruvel och så låg liksom, den på ett lager på Bauhausen.
Är den bara inpillat en...
Ja, det är så jävla skönt att pilla in
det. Ja. Ja, liksom, vad är det?
Ja, han blev fantasi. Vad så tråkigt, Thomas. Vad säger du?
Ja, men han ska ju såklart hoppas på att den kommer ut, och annars fall får han bara åka och så, och sen om han fastnar i säkerhetskontroll då får han ta det därifrån, ja, helt enkelt.
Nu ska jag berätta precis vad som hände.
Han kanske får
jag satt hemma, det var ingenting på TV. Jag var uttråkad, pill in i mutter i arslet, och sen så nu är jag här.
Det var Bosse Bildoktorn på TV, jag blev inspirerad. Ett alternativ han skulle kunna, åka till akuten och berätta precis om det. Det har fastnat något. Mm. Och sen så får han ta den lilla förnedringen och lägga sig på britsen och ta ut den. Om han inte liksom, om han är rädd för att göra bort sig inför kollegor och sådär. Det är inte så kul och om det kommer fram.
Och någonstans kan vi säga också så här att om man åker till USA, så går man igenom säkerhetskontrollen på Arlanda, och där har de ingen scanning. Men däremot han ska hem igen, så han måste få bort den i USA minst. Mm. Så kan man säga, annars kan det...
Ja, de har ju de här nya
röntgenapparaterna. Ja, de har ju upp armarna och sen
så ser man. De är inte roligare. Jag har suttit i häktet i Los Angeles på flygplatsen där en gång.
Vad hade du i rumpan?
Ingenting faktiskt. Och det var det som var så misstänkt. För att de tyckte att jag såg ut som en kille som borde haft det.
Fast jag tänker så här, det finns ju massa människor som har muttrar och sånt i kroppen för att det är ihopskruvade ben och grejer och så här lårbenshalsar. Kan inte muttern bara vara där och så bara nej men det jag måste ha en mutter där.
Världens mest bisarra protes.
Ja, alltså någonstans så kan han väl ändå, alltså han är lite rädd för det här. Vi kan väl ändå blidka honom och säga att han får komma in i USA i alla fall med muttern. Det är väl snarare den lilla förnedringen av att de ska titta och visa vad är det här, så ska han förklara det i något rum.
Ibland så kan de göra så här cavity search, att de kollar in i håligheter. Om de plockar ut den där, då är problemet löst ju.
Vi hittar ingen kokain, men vi hittar det här.
Ja, bra, vad ni än gör, stoppa inte tillbaka den.
Men de kan göra det, så kan väl han själv göra det. Det är bara att ta ut den.
Hans flickvän har väl stoppat in den, de får ta ut den igen.
Jag tror en tarmsköljning kommer lösa hela problemet.
Det löser allt.
Ja, men det kan man ju, ja, precis. Det är bara boka någonstans, det finns ju lite överallt. Och då sprutar upp en ganska kraftig strål där bak som sköljer ut, och den sköljer ju även så här väck i tarmgångarna, så det är klart att även den här muttern kommer komma ut liksom.
Vi kan väl säga till Rasmus helt enkelt att ta det piano och åk iväg, med muttern eller utan muttern. Det spelar ingen anledning
roll. Kör.
Hörde ni, Rasmus, du får nöja dig med det. Claes har skrivit in till oss också. Han vill förbjuda sin svärmor att ta hand om deras barn på grund av flera incidenter som har hänt. Det ska vi prata om efter La Isla Bonita med Madonna. Ett brev har kommit in från Claes. Han skriver så här: hej, dilemmapanelen. Både min och min frus föräldrar bor i samma stad som vi. Min frus mamma är lite konstig. Hon är frisk och hyfsat pigg, men verkar ha väldigt dålig koll på läget. När hon har passat vårt barn som är 4 år gammalt har hon en gång lämnat 4-åringen ensam hemma i cirka en halvtimme. Det var dessutom olåst och vår dotter hade gått ut på tomten när svärmor kom tillbaka. En gång gick hon på toaletten medan vår dotter badade själv. Hon har helt enkelt agerat oansvarigt flera gånger när hon passat vår dotter. Jag fick till slut nog och förklarade för min fru att svärmor inte får passa vår dotter längre. Min fru säger då att jag favoriserar mina föräldrar och att jag har moralpanik. Jag tycker det är sjukt. Kan jag förbjuda min svärmor från att få ta hand om vår dotter, undrar Claes. Vad säger du, Thomas Järvinen?
Ja, det tycker jag. Hon kan få vara med ungen när han är hemma. Så får det vara helt enkelt.
Att lämna en badande dotter, hon kan ju drunkna i badkaret, herregud.
Det är inte klokt. Nej.
Ja, just det, jag tänkte inte på det. Det är sant, ja.
Jag tycker det låter som att också han kanske skulle ta ett snack med den här svärmodern och säga att det finns vissa regler som gäller när du tar hand om vår dotter, och det är att du, ett, är med henne hela tiden. Aldrig lämna ensam, inte ens en minut. För att då kanske den här, förhoppningsvis den här svärmodern förstår. För det är ju synd om de aldrig ska kunna hänga själva. Det är ju synd. Om det ska. Annars fall så får man förbjuda.
Kan man aldrig lämna en 4-åring själv? Det kan man väl?
Jo, det kan man. Fast inte i badkaret.
Nej, inte i badkaret. Nej. Vad säger du, Anton?
Jag är nybliven farsa också. Jag har blivit jätteorolig nu över allting. Peta på honom så fort han inte andas och allting.
Vilket det ska man göra.
Ja, jag kom på det. Nej, men grejen är att men är det så att men är det så att den här kvinnan, den här svärmor, är hon dement? Alltså börjar hon bli, det kanske inte framgår av
det. Framgår inte av brevet.
Vet du vad, det behöver man inte vara. Om man är en mormor eller farmor idag, då hade man ju barn själv på 70-talet. När jag växte upp, jag blev garanterat lämnad ensam och fick säkert bada i själv och sånt där. Men, och man hade tur och överlevde. Men idag, vi föräldrar som är liksom hyfsat unga föräldrar nu, vi har ju inte den nivån på våra barn och fostran. Det är helt mycket mer säkert. Och man har bilbält i bilen, man har hjälm när man cyklar. Och det måste far och morföräldrarna acceptera. Annars får man säga så här, tyvärr, du har förbrukat ditt förtroende. Det är inte det att hon har dålig koll. Hon tyckte att det funkar så bra när hon var mamma. Liksom.
Men har inte den gamla generationen lite rätt att vi daltar för mycket med
unga?
Men inte gällande sånt tycker jag. Alltså, inte gällande när det är liksom vassa sylvassa föremål och någon som inte ens har utvecklat alla sina motoriska kunskaper. Det är liksom en grej.
Och det finns mer grejer idag än vad fanns för.
Jag tror att det är bra alltså, på sätt och vis att låta barn lära sig också av, vad ska man säga, av den krassa verkligheten. Liksom, ramla en gång ner för trappan så kommer du inte göra det en gång till. Nej, men alltså, lite så.
Men
i det här fallet, i det här caset, så är det ju faktiskt så att det är föräldrarnas regler som gäller. Mm. Och där måste mormon, hon måste bara acceptera det helt enkelt. Så även om hon tycker så här, men vadå? Det gör väl inget om jag går iväg en halvtimme och handlar. Jo, det gör det, för det är inte du som är föräldern i det här läget.
Exakt.
Men Josephine Crawford, du tyckte inte att, du vill inte gå så långt att han ska förbjudas värmån och umgås, men ta ett snack med henne i alla fall.
Ta ett snack och säg hur allvarligt det är och så får vi hoppas att hon går med på de nya villkoren. Så
och Anton, jag var inte riktigt klar på vad ditt råd var.
Jag håller med Josefin där på så sätt att jag menar, så länge hon inte är dement och liksom att hon är en gammal hund som kan lära sig att sitta, så tycker jag definitivt att man ska ta ett snack med henne och liksom vara med lite grann och säga det är våra regler som gäller. Mm. Lämna inte ensam och speciellt inte när hon är i badet.
Mm. Thomas Järvänen, håller du med om det här?
Ja, jag är lite tveksam faktiskt. För jag vet hur jädra jobbigt det kan kännas som förälder att lämna till någon om man inte känner sig trygg.
Och tveksam till vad?
Ja, men att lämna iväg barnet då till
mormor. Du vill förbjuda det, för det är det som är frågan.
Ja, det är det jag menar. Jag är lite på den linjen. Han kanske måste förbjuda henne tills han har fått tillbaka förtroendet. Mm. Och det kanske han får genom att låta ungen vara med mormor när han är hemma och ta det här snacket. Men att hon får visa sig värdig några gånger.
Absolut.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Hejsan, dilemmapanelen heter Victoria. En kille, en kille som jobbar på den lokala butiken där jag handlar är väldigt jobbig och drar alltid massa dåliga raggningsrepliker när jag kommer in och handlar. Jag tycker det är jobbigt. Jag har sagt åt honom att jag inte är intresserad och jag tycker att det är obehagligt, men han verkar inte fatta. Jag har ingen lust att handla på en annan butik heller då det skulle innebära att jag får bära tungt väldigt långa sträckor. Vad ska jag göra? Borde jag säga åt hans chef att han terroriserar mig? Vad säger du, Anton Körberg?
Ja, så för det första, Victoria, så har jag slutat jobba där. Så att det skulle gå så här långt. Det bara liksom, nej, men skämt åsido så tycker jag definitivt att hon ska liksom, instinktivt direkt ta det med honom. Att nej, men du måste faktiskt sluta. Jag tycker att det är jobbigt. Jag blir väldigt obekväm av det.
Hon har redan gjort det.
Hon har redan gjort det,
men han slutar inte. Han fortsätter. Han tar bara det som att hon spelar bara svår och sådär.
Fast, men skrev hon inte att hon bara sa att hon inte var intresserad?
Jag är inte intresserad. Tycker det är obehagligt.
Men det har hon sagt. Men det är bra.
Ja, det har hon sagt till
steg,
honom.
Då är nästa steg definitivt hennes chef.
Nej. Nästa steg är väl att säga till henne att om inte du slutar med det här nu så kommer jag säga till min chef. Är inte det schysstare?
Jo, det är sant.
Mm. Varför ska hon vara schysst mot honom när det inte är han som fattar?
Nej, men alltså det är synd att få honom kickad. Han har bara kanske varit lite naiv och inte fattat. Han verkar vara han var så intresserad kanske.
Han verkar väldigt intresserad av henne.
Om hon bara visar att jag menar allvar med det här och om du fortsätter med det så kommer jag säga till din chef. Ja, då lär han ju sluta. Mm.
Alltså det finns ju de här typerna som är lite dampiga som jag brukar säga som när de gör någonting som irriterar en och så säger man till, då blir de bara ännu värre.
Det
triggar och så blir de värre och värre och slutar inte.
Som en sjuåring.
Men det är en slags Tourette's.
Precis. Jag tror att hon...
Som
att
vi alla har, men vi bromsar det.
Det kan vara jag tror att det kan vara en sån snubbe. Och jag tycker att han kan nog ha svårt att få jobb och sådär. Så jag tycker att hon ska försöka gå och handla utan att ge något gensvar överhuvudtaget. Bara helt blocka honom, se om det funkar. Kanske 2-3 gånger. Funkar inte det, så tycker jag hon ska gå och handla någon annanstans.
Men alltså, det måste finnas fler kassor som man kan välja, eller?
Ja, inte om man, har så här lite närbutik. Då kan det ju faktiskt vara ibland enda chansen att gå via jobbiga killen.
Och då blir det väldigt sådär, då blir det jobbigt, för det är väldigt nära ju hela tiden.
Ja, jag tror att det kan bli jättejobbigt också om hon säger till chefen. Det kan spåra totalt. Det kan bli att den här snubben helt plötsligt står utanför hennes dörr och sådär.
Och så här, sjunger serenad och gråter.
Men man vet inte med sådana här typer.
Som... Framförallt ett drag där de inte slutar när man säger till dem. Att de tycker det är obehagligt att sluta dem inte. Det är lite psykovarning på det.
Men Josefin, vad säger du om Thomas i det då? Att liksom man säger på skarp att jag varnar, jag går till din chef om du inte slutar då.
Han kommer bara säga, gör det du.
Gör det du, förresten vad snygg du var igår.
Vilka
då.
Fina tuttar.
Ja, men då är ju nästa steg att säga till chefen, och då lär han ju sluta. Eller få sparken, då får han skylla sig själv.
Fast jag tycker att det är lite synd ändå att han ska få sparken. Det är ju redan synd om honom.
Tycker synd om honom, att han raggar för att utanför respons.
Men vänta, kan inte hon bara ligga med honom och vara schysst då? Det är synd om honom.
Får jag bara säga en sak, under hela det här programmet så har Josefin bara på ett kort litet brev målat upp hela scenariot, liksom mer eller mindre ser hårfärgen på personerna som har skrivit brevet.
Ja, absolut.
Det är hennes lilla egenskap, hon gör det.
Han har en sån här liten flint också. Alldeles för tydlig liten.
Han har en helikopterplatt också.
Fast han bara är
en skintock i lite på korta byxor.
Ja, lite så här fnasig i ansiktet. Nej, men gud, usch vad hemskt. Nej, men jag tycker synd om honom, och jag tycker att hon kan gå och handla någon
annanstans. Vad tror ni det han säger då till henne som hon blir så upprörd över?
Han bara håller på. De här enkla sakerna han känner här. Snyggt, ska vi upp på fredag då?
Men det är rösten,
är singel.
Alltså.
Ja, det är mycket
rösten. Det är
rösten. Jag tror han säger sådana här vitsiga, sådana här, är din pappa fönster? Vad är det de brukar, säga?
Passa fönsterputsar.
Ja, något sånt.
Och fönster, vad snygg du är hår.
Ja, men typ.
Ja, vilken raggningseffekt
det där. Jag tror han kommenterar allt hon handlar.
Ja, det går för snabbt. Du ska se, är din pappa fönster?
Ja, allt skriver upp.
Jag tror han kommenterar hennes kundkorg. Jasså, köper gurka. Jag vet vad du ska göra.
Det är såna grejer. Ja, då blir det trakasserier.
Ja, han menar tzatziki.
Om man håller på och äcklar sig så, då tycker jag lätt att ge han sparken.
Det skriver hon inte i för sig. Hon skriver att hon blir, jag tycker det är obehagligt och att det är raggningsreplik. Och det är knappast raggningsreplik och säger så.
Men är det verkligen raggning när han säger, är din pappa fönsterputsare?
Nej, det är bara konstigt.
Nej, men kan man konstatera att det är kraftig varning och sen efter det säga till chefen är väl något ganska bra.
Jag tycker det.
Ja, men okej då.
Ni är överens, tack så mycket.
Äntligen.
Ta mig tillbaka med Darin i Mikkelsen i Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Anton Körberg, Josefin Crawford och Thomas Järveden. Och vi testar olika raggningsrepliker. Och Anton försökte det här med fönsterputsarepliken, men du fick inte till riktigt.
Nej, men jag fick inte, det ska ju vara det här med ängel och ramla från marken, och det enda som slog mig var att säga, nej, vad heter det? Det ser ut som du har ont i ryggen, gjorde du illa dig när vingarna flög av, eller vad är det?
Nej, men jag vet inte, men om du säger det exakt så kommer du få ligga, Anton. Jag tycker det är väldigt gulligt alltså. Men jag tror det korrekt är, gjorde det ont eller vadå? När du ramlade ner från himlen.
Det är fint.
Och sen har din pappa ont i ryggen. För man kan få snedbelastning när man putsar mycket fönster. Om han är fönsterputsare.
Ja, just det. Men och där någonstans är baren tom. Alltså.
Garanterat ligga på den.
Okej. Hörrni, nej, vi ska sätta tänderna i Veronikas dilemma nu. Hejsan, jag heter Veronica. Jag har fått två olika jobberbjudanden. Det är ganska lika tjänster, men det ena jobbet är lite bättre betalt och jag har lite bättre framtidsutsikter med det. Problemet är att på det bättre jobbet jobbar en kille som jag låg med några gånger medan jag och min nuvarande pojkvän hade ett uppehåll för cirka ett år sedan. Min kille tycker att jag borde ta det sämre jobbet. Jag har inga känslor för mitt gamla ragg och ser inga problem att jobba med honom. Och jag vill hellre, mycket hellre, har jobbet där mitt före detta ragg jobbar. Men jag är rädd för att jag kommer såra min kille och göra honom ännu mer svartsjuk än vad han redan är. Borde jag hoppa över en karriärschans för min pojkväns skull, undrar Veronica. Vad säger du, Josefin?
Nej.
Du skakar?
Nej. Absolut ska hon ju ha det här jobbet som hon vill ha. Hon har ju inga känslor för det här gamla ligget.
Men skapar ju svartsjuka på hemmaplan.
Ja, fast å andra sidan så tycker jag att om hon tar det där andra jobbet, då är det ju som att hon på något vis går med på sin killes onödiga jobbiga svartsjuka, och det är inte heller bra, för det kan ju göra att han liksom kan fortsätta att ställa orimliga krav på olika saker och ting. Så att jag tycker hon ska redan nu sätta ner foten och säga att nej, jag kommer ta det här jobbet, men du behöver inte vara orolig, och sen också bevisa att han inte behöver vara. oro.
Och svartsjuka ska man döda i sin linda.
Ja, alltså. Det ska man göra.
Ja, bra sagt. Det var väldigt klokt, Josefin. Och faktiskt,
du vill tillägga någonting i alla fall.
Jag skulle bara säga att den springande punkten här som är viktig är att det var ju faktiskt i ett uppehåll som hon låg med den här killen. Så hon har ju inte gjort någonting fel och hon ska inte behöva känna skam över att hon går till en arbetsplats där det liksom är ett gammalt ragg.
Fast det är väl inte det som är grejen, att hon känner skam, utan det är bara hon skiter i honom. Det är snubben hemma som
Men hon kanske får skuldkänsla gentemot sin snubbe, verkar som att hon gör det här valet.
Så är det.
Men hon ska inte ha det, för hon har inte gjort något fel. Eller hur?
Nej, hon har gjort något fel, men hon har ändå legat med honom för att då var uppehåll. Och då kan man tänka, ja, det kanske om när det blir dåligt igen så har du väldigt nära till den här gamla ragget och också ligga med honom igen. Kanske.
Ja, men har hon så dålig karaktär, då kommer inte hålla ändå med sin kille.
Nej. Men det kommer att göra ont för honom ändå i alla fall.
Ja.
Men, kan man inte bara göra så att han tar jobbet och hon blir hemmafru och stannar hemma och städar och lagar mat?
Fastkedjad vid spisen helst.
Välkommen till genus.
Välkommen till 2015.
Nej, men självklart så ska hon ju ta jobbet som är bäst för hennes karriär. Det är ju absolut inget snack. Och precis som du säger, Thomas, att hon har inte gjort något fel. Han får bara liksom, han får bara äta upp det helt enkelt. Så är det. Hon har legat med honom, men vad ska man göra?
Nej, och så tryggar hon sin kille, som Josefin sa.
Ja.
Och det är inte mer att säga om det, helt enkelt. Jag har ingen förståelse för den här killen svartsjuka hemma.
Nej.
Jo, jag förstår att det är en obekväm situation. Ja, men det ska inte få avgöra hennes karriär.
Nej, hon ska ta jobbet, karriär. Tror ni inte det finns en baktanke då hos henne, att hon kanske tycker det är lite kul att jobba med honom?
Nej.
Då tror jag inte hon skulle skrivit in hit.
Va? Nej, det kanske inte skulle.
Nej.
Men man får lov att spekulera.
Ja, man får spekulera.
Vad som händer i ditt huvud, Anders, det är upp till dig.
Det kanske är så att den här killen slutar på det jobbet när hon börjar, för att han tycker att det är så jobbigt. Och då är ju problemet ännu mer löst.
Okej.
Det där hörde inte du. Anders, du lyssnade inte på
mig. Jag lyssnade jättemycket, men jag kan inte recitera varenda ord du sa.
Okej.
Ja. För du säger väldigt mycket smarta grejer idag, Josefin.
Okej, tack ska du ha.
Och du har inte mat i mun idag, det tycker jag också väldigt bra.
Inte den här pratan.
Nej. Men mellan låtarna så äter du som en Leif Glöp Persson på julbord. Ja. Hörrni, vi ska fortsätta i programmet en liten stund till. Det är ungefär en 10 minuter kvar, så stanna kvar. Nothing Else Matters, Metallica, såklart, i Mix Megapol i programmet Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Anton Körberg, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Och panelen, ni måste fråga vilket har varit det intressantaste dilemmat för er idag. Anton?
Jag tycker att det här med killen som hade en chef som var jobbig mot en nyanställd och att han liksom frågade om han skulle ta upp det här med chefen, det tyckte jag var bra. Jag hoppas att han lyssnar också idag och att han faktiskt tar det till sig, som vi sa, att faktiskt säga till chefen lite så här snyggt, så att för det kommer få dels arbetsrelationer att bli bättre, den nyanställde kommer må bättre, chefen kommer få mer respekt för honom och han kommer känna sig som den barmhärtiga samariten och klappa sig själv på axeln.
Och chefen förmodligen kommer skärpa sig.
Ja, men precis. Mm.
Josefin?
Jag fastnar ju för de här dilemmanna som är mest upprörande. Och i det här programmet... Gud, jag kan inte snacka idag.
Upprörande dilemma fastnar du för. Mm.
Det här med mamman vars son då var medbjuden på semestern av pappan, men hon skulle betala för... Alltså
hon var mest upprörd för att hon inte fick följa med själv.
Nej, inte mest upprörd. Hallå, där Anders känns nu. Nej, men jag tyckte att det var väldigt dåligt av den här farsan. Och jag tycker nu när jag har tänkt på det och liksom det har sjunkit in lite, så tycker jag verkligen hon ska säga att nej, då blir det ingenting. Utan då kan hon och sonen göra en skön semester tillsammans, dem istället.
Mm. Thomas Järvheden, vilket var ditt favoritdilemma idag?
Ja, apropå fastna för ett dilemma så har jag fastnat för den här killen som hade fått en mutter fastnad i skiten. Just för att det är så pass vanligt problem. Jag tror väldigt många som lyssnar hade nytta av det här. Ja. Mm. Nej, men på riktigt, jag har också suttit och
fastnat i grejer.
Tänk på det här, jag höll på att säga, jag suger på den här karamellen. Det har jag inte gjort, men att han borde åka till USA fast han har en mutter i skärten. Därför att även
han var rädd för att inte komma in i säkerhetskontrollen.
Ja, vi konstaterar att det kanske är ännu värre när han ska ut från USA och komma in i den säkerhetskontrollen. Men det som vi har snackat om här nu i musikpauserna, att den där, det får bara säga om den syns på röntgen där, att men det här är ju en mutter som sitter fast i min svanskota eller vad som helst. Alltså, det är en operation.
Som har lossnat från svanskotan och ramlat in i den tarmen.
Ja, de har väl inte med det att göra. Det är ju bara en mutter, det ser de ju liksom.
Jag är inte läkare, men det kan säga att det är omöjligt att den ramlar in från svanskotan ner i en tarmen.
Ja, det är faktiskt
jo,
sant.
Man ser ju inte på röntgen att den ligger i ändtarmen. Man Nej. Ser inte tarmar, man ser alltså, bara skelettet.
Muttra går in mysterious ways.
Ja, så är det.
I bästa fall så kommer de ju plocka ut den där och då på flygplatsen och då blir han ju av med den. Mm. I alla fall.
Muttrar Josefin Crawford. tack för att ni kom in idag, denna lördag, den 2 maj. Har du missat något eller vill du höra programmet igen så går du in på radioplay.se/mixmegapol och så klickar du på dilemma där. Och sen så kan du också mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka igen med nya heta dilemman. Bland annat tar vi upp Carolines dilemma. Hennes rumskompis är väldigt högljudd från sovrummet om kvällarna. Så pass högljudd att Carolines hund mår dåligt. Ja, det är faktiskt sant. Missa inte detta i Dilemma imorgon klockan 8. Vi säger hej då!
Hej då!